Ni är allesammans mycket välkomna till vår högmässa i Markuskyrkan denna söndag, som är den första söndagen efter påsk. Vi ska läsa de texter som är föreslagna i vår bibelkalender för denna söndag. Men som predikotext har jag valt att använda den föreslagna texten för annandag påsk. Det är inte särskilt ofta vi firar annandag påsk i vår församling, så att jag tänkte att vi ska stanna i huvudet. Psalmerna är hämtade ur den röda psalmboken, men de som börjar på en tvåan, de två där, finns längst bak i vår liturgipärm. Och vi följer alltså ordningen under den gula fliken i liturgipärmen. Så vi församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. kärleksfulle fader i himlen. Jag är helt och hållet syndig ända från födelsen. Jag har syndat mot dig på otaliga sätt och jag förtjänar inte att kallas ditt barn. Men jag förtröstar på Jesus, min frälsare, och ber dig. Förvandla dig över mig enligt din gränslösa kärlek. Rena mig från min synd och ta bort min skuld. Jesus sa till sina lärjungar: om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Genom sin död har han betalat din och hela världens syndaskuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i frid. Herren vare med dig.
Amen.
Låt oss tacka Herren. Låt oss tacka och lova Herren för förlåtelse och frid. Giv oss, o allsmäktige Gud, att vi som nu har hållit på oss må i våra hjärtan bevara korsets och uppståndelsens evangelium, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till ett nytt liv. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Från Jeremias profetrullen, det 18 kapitlet, verserna 1-6, läser vi den gammaltestamentliga texten denna söndag. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Amen. På sidan 467 i våra nya testamente finner vi vår episteltext. 467, det är första Petrusbrevets första kapitel, där som är 3 till och med 9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tro bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgänglig, fastän det håller provet i er. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för ett hopp, era själars frälsning. Amen. Det finns på sidan 229 i Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 19 till och med 31. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer på sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa: tag emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är ni förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med den när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade den: om jag inte får se hålen efter spikarna jag sände, och sticka fingret i hålen efter spikarna, och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med. Sen sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: därför att du har sett mig tror du. Salig är det som tror, fastän vi inte ser. Många andra tecken, som inte är nedskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande och allsmäktig Gud Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Samlas inför ditt heliga och dyrbara ord. Nu ber vi att du öppnar våra sinnen för de heliga skrifterna, så som du öppnade de första lärjungarnas sinnen, så att de förstod den undervisning som du lär ifrån. Så ber vi i ditt frälsare namn. Som en rubrik på den text som vi ska stanna i för idag kan vi sätta att skrifterna vittnar om Jesus. Och nu ska vi läsa den text som är från Lukas evangeliet. Den finns på sidan 180. Det är verserna 36 till och med 48. Den heliga orden lyder så i vår Herrens och Frälsarens namn. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta? Och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro, utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet av mig i Mose lag, hos profeterna och i salmen. Sen öppnade han deras sinne så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Amen. Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Jag tror att de allra flesta av er vet vad jag menar när jag säger att det finns någonting som man brukar kalla en aha-upplevelse. Aha-upplevelse. Ni vet en sån här situation när plötsligt poletten trillar ner. Aha, det var så det var. Aha, det är så det fungerar. Det var utan tvekan en aha-upplevelse som Jesu vänner fick vara med om på påskdagen. Det var ju en mycket förunderlig dag denna, som nu alltså hade gått mot sitt slut. Mycket omtumlande redan från morgonen. Vi kom ihåg kvinnorna som hade gått till graven, inte för att möta någon som de hade räknat med hade uppstått, utan för att smörja en död kropp. Uppståndelsen fanns inte, uppståndelsens möjlighet fanns inte i deras tankevärld. Det fanns faktiskt inte en enda som hade förväntat sig att Jesus skulle uppstå. Det fanns inte någon som sa: vad var det jag sa? Det har jag ju sagt hela tiden. Icke någon. De här kvinnorna som skulle visa Jesus sin sista kärlek, de möts av någonting mycket märkligt vid denna gång. För det första så är stenen borttagen. Och för det andra så sitter där änglar och säger: han är inte här. Han är inte här. Han har uppstått. Och de här kvinnorna, de väljer tillbaka och berätta vad de hade fått se och höra för de andra. För vi vet att deras berättelse möttes av misstro. Det är nonsens. Det här kan inte vara möjligt. Kan det här verkligen vara sant? Har det som kvinnorna rapporterar verkligen inträffat? Lite intressant är att Petrus, som idag vet var en handlingens man, han brukade ju både greppa till svärd och annat när det gällde. Han sätter i alla fall fort och springer till graven och ska se hur det verkligen förhåller sig. Och han fick se att det var bara linnebindlarna som var kvar där. Men av mästaren fanns det inte ett spår. Lukas fortsätter sin berättelse med att skildra hur två personer är på väg till en liten by på söndag eftermiddagen. En liten by som heter Emmaus. Två mycket sorgsna människor som går och talar med varandra om det hemska som har hänt denna påskhelg. Och så kommer vi ihåg att plötsligt så glider då en tredje person som börjar undra vad det är de samtalar. Och Kleopas, den ena av de här två, han säger: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt i de här dagarna? Och så berättar de för främlingen om allt som hade hänt med Jesus från Nasaret. Mycket bedrövade berättade de om den fruktansvärda veckan som hade slutat med Jesu korsfästelse och död. Men främlingen som vandrade med dem, det var Jesus från Nazaret. Det var den uppstående som gick bredvid dem, men de kände inte igen honom. Och nu börjar plötsligt den här främlingen att undervisa de båda utifrån skrifterna. Från de heliga skrifterna så visar Jesus vad som var sagt om honom i dessa skrifter. Och det står att deras hjärtan brann. Deras hjärtan var brinnande när de hörde vad Jesus berättade och uttryckte för dem. Aha, det var så det var. Det är så det förhåller sig. Och när Jesus sedan bryter brödet tillsammans med dem, så öppnas deras ögon och de känner igen Jesus. Visst var det omtumlande händelse som inträffade denna dag. Men det skulle hända ännu mer samma dag. De båda Emmausvandrarna hade brått att ta sig tillbaka till Jerusalem igen för att berätta för de andra vad de hade fått vara med. Och medan vi talar om detta så är plötsligt Jesus där igen. Genom stängda dörrar har han kommit till dem. Och så säger han: fri, var med. Men de församlade känner ändå ingen fred. De är oroliga, de är sorgsna, de är förvirrade. De blir istället förskräckta och tvivel står där uppstiger i deras hjärta. Vad är det här för något? Är det ett spöke i sin? Men Jesus lugnar dem och så säger han: se på mina händer, se på mina fötter, det är verkligen jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Häpna och förundrade, men också mycket glada, så ser vi på Jesus. Och för att ytterligare visa dem att det är ingen ande som står framför dem, så frågar han dem: har ni någonting att äta här? Och så får han en bit fisk som de räcker honom. Och han äter den här fisken inför deras ögon. Sen, mina vänner, så blir det bibelstudier. Sen blir det bibelstudier. Bibelstudiernas bibelstudium är jag helt övertygad om. Det är säkerligen det bästa och mest fantastiska bibelstudium som någonsin har ägt rum. Åhörarna behöver aldrig tvivla om kapaciteten hos föredragshållaren. Kleopas och hans följeslagare får en repetition på det de redan hade fått höra på vägen till Emmaus. Jesus uttyder skrifterna. Han tar fram vad som är skrivet om honom i Moseböckerna, i profetrullarna, i psalmerna. Förmodligen går han tillbaka till syndafallets dag och visa att det är just han som skulle krossa ormens huvud. Han visar säkerligen på att det var han som var kvinnans sed. Jag tror att han gick igenom det vi brukar kalla Jesaja 53. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi hela. Jag övertygar mig att han sa: detta är jag. Det är mig profeten Jesaja vittnar om. Det var om mig han vittnade. Kanske tog han också fram löftet om jungfrun som skulle föda. Hon skulle bli havande och föda en son, och hon skulle ge honom namnet Immanuel. Det är du, K.G. Hammar. Det är ni alla liberal-teologiska nissar. Här hämtas undervisning direkt ifrån skriften. Och här talas inte om att det är tveksamhet om det här. Huruvida det kan vara så. Om det verkligen kan vara på det viset. Men här är det skriften alena och det vittnesbördet som gäller. Här ges undervisning om att Jesus verkligen blev avlad i Marias moderliv genom den helige ande. Vilket är grunden för att han inte endast är sann människa utan också sann Gud. Ja, också utifrån Saltarsalmerna kunde Jesus bevisa att han var den utlovade Messias. Jesus säger till den: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Tänk er ni vilket bibelstudie. Tänk att få lyssna till hur frälsaren själv går igenom texterna och förklara för den vad de betyder. Aha, det var så det var. Aha, det var så det förhöll sig. Men du och jag då, hur är det för oss? Vi har ingen Jesus som håller bibelstudium med oss. Eller kanske har vi det i alla fall. Ja, vi har samma heliga skrifter som Jesus hade och använde sig av. Vi har samma heliga Guds ord som Jesus använde. Vi har samma Moseböcker. Vi har samma profeter och samma psalmer som Jesus använde. Vi har dessutom Nya testamentets vittnesbörd och berättelse om honom som kom för att frälsa. Vi har allt som vi någonsin behöver. Vi har allt vad vi behöver för att bli saliga. Allt vad vi behöver för att komma till himlen. Jesus säger vidare här i vår text att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk. För alla folk. Alltså för dig och mig ska omvändelse och syndernas förlåtelse predikas i Jesu namn. Ja, det finns inget annat namn som kan ge frälsning. Därför kunde Petrus säga inför stora rådet: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Nej, det finns inget annat namn som ger frälsning. Rätt sjunger sångaren: inget annat namn kan ge frälsning. Inget annat namn än hans. Mina vänner, vi ska predika omvändelse och syndernas förlåtelse, säger Jesus. Ja, det är vårt allra viktigaste uppdrag att predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det är uppdraget från frälsaren själv. Det är det uppdrag som ligger i den så kallade missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp den i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär den att hålla allt vad jag har befallt. Vi ska predika omvändelse. Hur gör vi då? Vad ska vi säga? Ja, vi ska tala om att du ska vända om från mörker till ljus. Du ska vända om från det inbillade ljus du har i dig själv, som i själva verket är mörker. Du ska vända dig till honom som du tror är mörker, men som är det enda ljuset. Det verkliga ljuset, livets ljus. Vi ska predika att människor som inte känner Jesus är på en olycksväg. En väg som leder till undergång och evig fördömelse. Det är vår skyldighet och det är vårt uppdrag att predika att det gäller liv eller död. Himmel eller helvete. Ja, men det är ju en hemsk predikan. Ja, visst är det det. Ingen har sagt någonting annat. Men människor måste få höra att det går inte att förhålla sig neutrala när det gäller liv eller död. Det går inte att ställa sig bredvid och säga att jag vill inte engagera mig i existentiella frågor. Det är ingenting för mig. Nej du, det håller inte. Det är för eller emot Jesus. Man kan vara neutral när det gäller politik, när det gäller kärnkraft eller sport. Men när det gäller Jesus så kan man inte det. Det är antingen för eller emot honom. Den som inte samlar med mig, han förskingrar, säger Jesus. Vi ska varna människor för konsekvenserna av att inte vända sig till honom. Varna den för det gruvliga slut som blir följden av att inte lyssna till honom. Tänk på vad han säger i sitt ord. Men den som inte tror är redan död. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det hjälper alltså inte att reta sig på en eländig präst som står där och talar om saker och ting i tuffa hårda ordalag. Men Jesus är ännu mycket tuffare, ännu mycket hårdare. Han säger, den som inte tror är redan dömd. Varför det då? För att han har så mycket synd. Den tog han ju bort på Golgata kors. Den sopade han rätt där. Nej, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det är då. Men hörni, vi ska göra något mer. Vi ska inte stanna där. Vi ska inte lämna människor i förtvivlan. Vad sa Jesus? Jo, han sa att ni ska predika omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi ska predika syndernas förlåtelse i Jesu namn. Varje människa som är tyngd av synd, bekymrad och orolig för sin salighet, ska tröstas med att hennes synder är förlåtna, att hennes missgärning är försonad och att hon har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder, som det heter hos Jesajas. Missgärningen är försonad. Hon har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Vilket tröstens ord. Här kan man verkligen säga att där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket. Ingen ska behöva sväva i okunnighet om vad Jesus har gjort. Påskens underbara budskap är att Jesus på Golgata kors betalade det fulla priset för alla dina synder, och att genom hans sår har du blivit hela. Denna predikan, mina vänner, det är en predikan i Jesu namn. Och det var också själva huvudbudskapet i det bibelstudium som Jesus hade med de personer som jag läst. Han skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Det gjorde han för dig. Bibeln, den heliga skrift, är det säkra vittnesbördet om allt detta. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan, säger aposteln Petrus. Och som vi läste i vår evangelietext: men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jag pris och ära och tack till honom i alla evigheters evigheter. Amen. Jag lovar vare Gud och välsigna i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmana och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Då har jag några tillkännagivande. Då går vi in i maj månad snart. Och nästa gudstjänst är den 4 maj. Nästa söndag alltså. Så då är andra söndagen efter påsk. Och då är det gudstjänst här i vanlig tid. Klockan 10. Jag kan också säga det att är en pastoralkonferens här med början på fredag klockan 9. Det är fredag och lördag. Den kollekt som togs upp vid förra gudstjänsttillfället, det var på påskdagen, den inbringade 3730 kronor. Och till det ska läggas då de cirka 1700 kronor som vi får in varje vecka via stadiga översättningar, så att säga, som går in på Markuskyrkans konto. Det är ett mycket bra sätt att lägga kollekt på. Skulle man bryta ett ben så att man kan komma till kyrkan några söndagar, så flyter kollekten in i alla fall. Bankerna sköter om det åt oss. Vi ber också idag att få ta upp en kollekt till vår verksamhet. Och det yttersta med vår verksamhet, det är ju som jag sa i predikan, det är att predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Gud älskar glad mina. Så vill jag också passa på att tacka alla som hjälpte till igår med att göra fint här inne i vår kyrka och ute på tomten, utvändigt. Ett stort och varmt tack till er allesammans som medverkade. Efter den allmänna kyrkobönen så firar vår församling idag Herrens heliga nattvard. Och inför den ber vi: Herre, jag är inte värdig att vara gäst vid ditt heliga bord. Men du är syndares vän och du ska inte kasta ut mig. Detta bröd är din heliga kropp som bar mina synder på korsets trä. Detta vin är ditt blod som renar mig från all skuld. På din inbjudan kommer jag med glädje. Ta emot mig, kära frälsare. Amen. Så till sist, nåd och oförgängligt liv vara med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Amen.
oss bedja. Himmelske Fader, vår styrka, vår sång och vår salighet. Du har uppfyllt ditt löfte genom din Sons, Jesu Kristi uppståndelse från de döda.
Herren, vare tack. Du ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre.
I din barmhärtighet sände du Kristus, den gode herden, som gav sitt liv för att frälsa den som var förlorad.
Driv bort allt tvivel och all sorgsamhet, så att vi får fröjdas över din härliga seger.
Lyft våra blickar mot himlen, så att vi ser honom som lever och ber för det heliga. Och ge oss förtröstan på hans väldiga makt. Håll fram för oss synen av ditt återlösta folk, som står inför din tron och sjunger segersången.
Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.
Gör oss till redskap för din frid, där vi sprider budskapet om hopp och nytt liv till människor i vår omvärld. Lär oss att rätt använda allt det som du har anförtrott åt oss, vår tid och förmåga och våra tillgångar.
O uppståndne Herre, led i oss så att vi kan leva för dig.
Barmhärtige Herre Jesus, ge läkedom åt de sjuka. Stärk deras tro som lider och ligger för döden. Ge dem förvissning om din ständiga närvaro och trösta dem med hoppet om evigt liv. Hör oss Herre, när vi kommer inför dig med våra personliga böner. Nådige Fader, du har låtit oss fröjdas över din frälsning. Vi kommer inför dig med glädje i våra hjärtan och säger:
halleluja, Gud vare tack.
Amen.